Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mia.
Hallå. Har du tittat i vår kyl här på kontoret?
Vet du vad? Mm. Jag vet att du bad mig smaka. Mm. Jag har inte gjort det än. Ska jag göra det nu?
Nej, för att jag kommer göra det i det här poddavsnittet.
Jaha,
som kommer.
Okay.
Och då avslöjar vi ju.
Jaha, då ska jag inte göra det nu.
Nej, men för idag träffar vi en fermenteringsexpert kan man säga.
Men berätta snabbt då, vad är det som står i kylen?
I kylen så står fermenterade tomater.
Ja, det lät ju så gott.
Mm. Och det står bakad fermenterad mjölk.
Va?
Ja, spännande.
Åh, gud, så spännande. Mm. Men vi har ju småpratat lite om det här.
Och fermenterad chili.
Oh, wow, jag tycker det låter så häftigt.
Och vet du vad? De här sakerna har vi ju fått av Anastasia som vi intervjuade till det här avsnittet. Mm. Och vi ska laga mat på det.
Ja.
Vi ska använda, för nu ska jag säga en liten sak innan vi lyssnar på intervjun. Och det är att mjölksyrade grönsaker, hur äter vi dem traditionellt i Sverige? Nu utgår jag bara från dig och mig. Det kan hända att alla ni andra är jättesmarta och lagar supermycket mat på det. Men vi tar två matskedar och lägger till vår middag eller lunch.
Ja, vi använder inte så mycket i själva matlagningen, tyvärr. Vi har ju någon gucka eller röra i näringsägaren som innehåller surkål helt enkelt.
Mm.
Men jag är helt med på vad du menar. Vi är inte vana att, vet du vad, har vi inte någon grön smoothie också? Med surkål.
Jo, det har vi. Men då har vi ju lagt i surkålen i där.
Ja.
Det fantastiska med det här är ju att du kan ju i princip konservera då enligt, fermentera och konservera alla plantor.
Ja, det är så coolt.
Allt växtbaserat.
Ja.
Och du kan använda, ta den här fermenterade chilin som vi har i kylskåpet. Laga en soppa. Häll ner lite av det i soppan. Då blir det istället för buljong liksom, så ger det smak. Men det är också fermenterat. Eller tomaterna. Det spadet ska vi lägga i en gazpacho. Du kommer dö när det smakar hur gott det är. Det är så gott.
Ja, och det var faktiskt, vi hann ju småsnacka lite om det här innan vi satte oss här i studion. Och du sa ju faktiskt att det var bland det godaste. Det var det godaste du hade smakat i fermenteringsväg.
Absolut.
Och det är så intressant för att man kan säga vad man vill om fermenterade grönsaker. Och vi har ju lärt oss för länge sedan och pratat till leda om att ska man köpa färdigfermenterade grönsaker så ska man gå till kyldisken. För att de är opastöriserade då och det är de som är mest hälsobringande. Men i ärlighetens namn så är de inte, de smakar ju inte jätteroligt.
Nej.
Allihopa.
Men du, då ska du få lyssna på den här intervjun.
Med glädje.
Och samtidigt som jag i intervjun smakar på de här råvarorna så kommer jag ta fram dem i kylen och så kommer du smaka. Så kommer vi liksom smaka samtidigt.
Gud vad härligt.
Jag gjorde det för en vecka sedan.
Gud vad härligt. Ja.
Idag ska vi tala om kefir, georgisk mat och få lite fermenteringstips. Välkommen hit Anastasia Lundqvist.
Hej och tack att jag fick komma hit. Vad roligt att prata om så olika ämnen idag.
Ja, du är faktiskt aktuell med en ny bok som heter Blå berg, grön mat, orange vin. Recept och berättelser från Georgien. Och för de som inte känner dig, vem är du och var kommer ditt fermenteringsintresse från?
Jag kommer från ett litet land i centrala Asien som heter Kirgizistan, och det har ju varit en del av Sovjetunionen. Så att vi har ju lagat mat från hela forna Sovjet, för att vi hade ju folk som var från alla dessa ställen som skickades till centrala Asien, för att de ville ju fylla på folk som skulle jobba och bygga upp de här republikerna. Och det resulterade till en jättestor blandning av matkulturer. Helt naturligt. Så jag, även att jag inte kommer från Georgien, det är väldigt många som undrar, ja, du har skrivit en bok om georgisk mat, men är du från Georgien? Nej, jag är inte från Georgien, men jag är uppvuxen med den maten. Och jag har ju också rest och varit i Georgien jättemånga gånger och undersökt och verkligen forskat i mat och i matkulturen. För att det som utmärker georgisk mat är att det är ju, som jag brukar jämföra, Östeuropas Italien.
Spännande. Låter gott.
Det låter gott och trevligt. Där har vi har ju fantastisk natur, vi har havet, vi har klimatet som är jättebra för vinodling. Det ligger på samma breddgrad som södra Frankrike. Och det är ju världens största... Georgien har världens största antal druvor. Det tror man inte.
Nej.
Wow. Det är så ett litet land som man knappt hört talats om, men där har vi över 500 sorters vindruvor.
Oj, oj, oj.
Det är mer än i Frankrike.
Wow.
så att jag tänkte, det här måste väl, det här storyn är inte så känd i Sverige. Och det är så mycket intressanta tekniker som man kan hämta från Georgien och... sättet de lagar mat, för att det är ju lite mer unik. Även att det finns influenser från Persien, det finns influenser från Indien. Det var ju Sidenvägen som gick igenom Georgien en gång i tiden. Även, mongolerna har ju lämnat sina spår också. Så det är ju en sån jätteintressant landning där.
Men gud, så spännande. Var ska vi börja? Berätta, kan du berätta, vad är liksom grunden i matlagningen i Georgien?
Jag skulle nog säga att väldigt mycket är baserat på vilket, grönsaker. Även att om man pratade med en vanlig georgier, då skulle nog de inte hålla med. Men jag tycker att det finns så mycket, för att man är väldigt stolt över sin matkultur, att det finns alla typer av proteiner och grönsaker. Men det som hände i Georgien, det var så många fastedagar i naturligt på grund av religionen. Så 50% av dagar i år var ju, fick man fasta. Och då fick man inte äta animaliska produkter. Ibland fick man äta mjölkprodukter. Men det utvecklades i just att fantastisk matkultur. Att det finns ju grönsaksrätter och vegorätter som är ju kompletta, som du kan också servera både som till lunch, middag eller göra en fantastisk buffé av. Ett exempel skulle jag vilja ta, som är en av rätterna som är, jag tycker är ju utmärkt i georgisk mat, är kalsvepkali, och det är grönsaksbollar med valnötter i, med valnötspasta.
Låter, och det är supergott.
Ja, och ni gör ju mycket såna här blandningar också som är baserat på nötter, och det, jag tänker hela råfotrörelsen har ju också använder nötterna som bas. Men där ju har det funnits så länge, och förutsatt att man är inte nötallergiker, så är Georgien en fantastisk ett land att besöka också. Där kan du blanda allt från spinat till använda blast från rödbetor och blanda med speciella kryddor och mandelvalnötter, lite vitvinsvinäger, så att det blir lite balans mellan syra och fettet. Och sen ligger de färgglada på tallriken. Det kan du göra från purjolök eller rödbetor, som sagt, på rödbetsblast. Och det som jag tycker också just i där hushållningen i Georgien, eller någon slags att man använder det man har i hemma, men också i trädgården.
Det är alltså bra för både miljön och för plånboken, kan man säga.
Ja, idag skulle vi säga så. Precis. Och det, till exempel så finns det en typ av akatsieblomma som kallas för giongiole. Och då fermenterar man de här blomklaserna innan de slår ut. Så det blir som mini kapris.
Mm.
Och det tänkte jag, gud, det här är ju så spännande. Det här måste jag prova på. Så gick jag och plockade olika typer av blomklaser i Sverige innan de slog ut. Och det var ju, fläder funkade jättebra.
Mm.
Så jag har fortfarande fläder, blomklaser som ligger. Och jag kan ju servera dem som de är. Eller man kan även fritera dem.
Oh, wow.
Och då öppnar de sig väldigt fint.
Fermenterad, friterad,
ja,
fläder.
Ja.
Wow.
Men du förlorar såklart det probiotiska värdet. Mm. Men det finns ju, jag tycker i fermentering finns båda bra saker, det kulinariska och probiotiska, men ibland får du välja.
Mm. Men du, det här låter ju jätteintressant. Är det så att fermentering låter ju så svårt och krångligt för oss svenskar, för de flesta av oss svenskar i alla fall. Är det så att det är en liksom allmän kunskap i Georgien att man vet hur man fermenterar?
Mm. Jag tror att vi har ju haft den traditionen jättelänge för Sverige förut också. Den världens äldsta fermenteringen hittar sig i Blekinge.
Alltså är det så? Ja, världens äldsta fermentering?
Ja, det är 9000 år sedan i Blekinge när de hittade de fisken som man packade i sälkroppar.
Wow.
Och det var ju 2015 när de kom ut med det. Alltså vi i Sverige måste vara väldigt stolta, vi var innan kineserna var där. Eller åtminstone nu kan man se det.
Nej, det hade jag ingen aning om.
Ja, så man där är ju, det är någonting, det är en metod, det är en konserveringsmetod som fick man ta hand om sina grönsaker.
Mm.
Och idag kan vi prova vissa saker som är ju lite av samma, ja, att man tänker inte så mycket, okej, gud vad svårt det här metoden. Det är som man bakade surdegsbröd förut.
Mm.
Brödet var ju någonting som man bara gjorde om och igen. Man tänkte inte, okej, nu ska jag mata det där surdegen som idag man har ett helt annat förhållningssätt.
Mm.
Jag tror vi är ju behöver inte rationalisera så mycket kring det, utan behöver bara göra saker, prova. Det är ju inte så svårt.
Nej.
Det är det som jag försöker förmedla på alla mina fermenteringskurser. Det här är väl det enklaste sak du kan göra hemma om du vill ta hand om dina grönsaker som börjar bli lite trötta. Det är bara att lägga dem i saltlag och låta dem stå i rumstemperatur i en vecka. Och sen får de magi.
För då tänker jag så här, en vanlig fråga, vi får ju jättemycket frågor om fermentering och eftersom att jag inte alls är en fermenteringsexpert så vågar jag väldigt sällan svara på dem. Men jag undrar, är det någonting som kan gå fel? Är det någonting man ska tänka på när det kan faktiskt bli liksom farligt att äta maten om man har fermenterat den?
Mm. Det är en jättebra fråga och jag tror det kommer upp också väldigt ofta. Jag tror, eller utifrån min erfarenhet, fermenteringen väl har minsta risken för att man skulle bli sjuk. Det finns inte ett fall att man har blivit sjuk.
Nej.
Eller i historien. Och det är ju Sander Katz som säger det, han som är guru av fermenteringen. Så det är ju så att jag brukar, när jag ser lite så här mögel på mina burkar, det kan ju bildas mögel på ytan. Och det beror på vad är det för sorts mögel. Är det vit sådana här, det kallas för kamgäst, så är det bara att skrapa bort. Det är ju ingenting, det är inget farligt. Det är bara gäst som bildas i kontakt med syre. Men det finns också andra sorters av mögel. Men ser man, men eftersom jag är så van att fermentera och äta det, så ibland kan jag ta bort det. Jag kan ju bedöma också om själva råvaran har blivit lukta dåligt, det vill säga inte friskt syrligt. Om det blir slämmigt, då kan det vara farligt. Så skulle jag slänga det. Men ofta ska man ta bort det här första lagret. Ett tips också att lägga ett kålblad på din fermentering.
Mm-hmm. Vad för kål?
Alltså vanlig vitkål.
Aha.
Så när jag lägger burkar så dels skyddar det från syra. Och det blir det någon slags någonting som bildas på det här ytan, det blir lite gråaktigt också. Så kan man bara ta bort det här kolbladet och så kan man bara förvara burken i kylskåpet.
Men alltså kol är ju inte bara billigt, supergott och supernyttigt. Det är också en hjälte när man fermenterar, med andra ord. Det hade jag ingen aning om.
Nej.
Det är ju super. Älskar kol.
Nej, ja, det jag tycker det är mest underskattade råvaran.
Ja, men det är ju det. Man kan göra så många fantastiska maträtter på kol.
Verkligen.
Du har med dig en liten buffé här och jag är så nyfiken på att smaka på allt det här. Men innan vi går vidare och ska smaka på alla produkter du har med dig så tänkte jag att du skulle få berätta. För du har avslöjat att det finns en fascinerande historia om kefirgrynen, mjölkkefir alltså, som har funnits i Kaukasus i hundratals år. Och det är en historia om hur en ung kvinna fick tag på grynen som revolutionerade kefir. Industrin i Östeuropa. Berätta.
Och det fascinerade inte bara i Östeuropa men i hela världen att vi vet vad kefir är för någonting. Nu ska jag göra det här långa historien ganska kort. Det fanns en vetenskapsman som fick Nobelpriset som hette Ilya Mechnikov. En rysk. Och han forskade väldigt mycket i immunologi och han myntade begreppet gerontologi, det vill säga att hur man åldras. Och han, tror jag, var väldigt nöjig. Han ville inte åldras.
Nej, så vem vill det?
Så han försökte forska i allt som leder till att folk lever längre, ganska långt liv. Och då kom han fram, dels det var i Bulgarien men också i Kaukasus, så lever folk väldigt länge. Särskilt i de här bergregionerna. Så började han förstå, okej, det här är någonting med mjölkprodukter att göra. Och forskade i just yoghurt. I bulgariska yoghurten då.
Och det är alltså kefir bulgarisk yoghurt, eller?
Nej, kefirgrynen är ju någonting annat. Det finns så många massa olika probiotiska stammar. Men kefirgrynen däremot, de är ju, sägs vara en någon slags blandning mellan när nomaderna från Mongoliet kom till Kaukasus så då har de använt hästmjölk för produktion av sina mjölksyrade produkter. Det finns en dryck som heter kumis som är fermenterat hästmjölk. Det låter hemskt.
Men den är väldigt... Jag har en häst.
Ja. Man kanske får använda det också.
Kanske ska jag börja experimentera med hästmjölk.
Kumis var ju en väldigt rolig sak att dricka för att den innehåller alltid lite alkohol. Så för barn var det lite, oj vad är det som händer i huvudet? Men det är lite 1-2%. Men i alla fall, så jag tror, eller det finns ett bevis att det är någon slags blandning av de här hästmjölken som kom med. De här är bakterierna och enzymerna som fanns. Och sen fick man använda vanlig komjölk i Kaukasusbergen. Men han insåg, då visste man att de här folket i Nordkaukasus hade de här någon slags grön som de kallade för Magomet-grön eller någonting. Att det kom från alla, det kom från gudan.
De här grynen. Kom från alla alltså.
Ja, precis. Och då blev det, då alla försökte få tag på de här grynen i dåvarande Ryssland för att de började känna till. De började mjölkproduktionen och ta fart och ostproduktionen. Men de sa, nej, vi kan inte ge till er några grön för det här, det var ju också någon slags, ja, de trodde att det kommer, de kan inte dela med sig, då kommer hela folket försvinna. Så det var det själen i folket. I vilket fall som helst så var det en ung kvinna, hon var runt 30 år, hon skickades till Kaukasus för att ta reda på och få tag på de här gryna. Och hon var själv väldigt välutbildad kvinna och hon också tog guldmedalj i smör på den tiden. Så det var ju ganska ovanligt för att vara en kvinna också, att vara vetenskapskvinna.
Guldmedalj i smör?
För att tillverka sin egen smör i 1908 i Ryssland, det var innan revolutionen. Så hon åkte dit och då var det den mannen som var någon slags... som var chefen i den här regionen, eller någon slags hövding kan man väl säga. Han blev kär i henne. Och då skulle hon åka tillbaka hem. men han ville inte släppa henne. Nej. Och då kidnappade han henne.
Ja. Och det här är en sann historia.
Det är en sann historia, det finns dokumenterat.
Ja.
Men han kunde inte komma långt, eller de männen som kidnappade henne. Så hon hade ju ändå ganska inflytelserika personer runt henne. Men i alla fall, då fick polisen fick tag på dem. Och då sa hon så här, jag kan begära nåd hos tsaren om du ger mig 10 kilo kefirgryna.
Mm.
Och då hade han inget val.
Så det var så kefirgrynan kom ut alltså?
Ja, och då började man, eftersom man förstod att det fanns någonting som var jättebra med probiotisk värde. Man kunde inte förstå riktigt vad det var. Men då började man använda kefir först i läkande sammanhang, det vill säga som läkemedel på sjukhus och ge till människor som allmänt sjuka.
Mm.
För man förstod att det fanns någon slags nytta med
läkande, det fanns något läkande i den här typen av mat.
Precis, och det var ju också framförallt med allt som handlade om mag- och tarm- och sjukdomar också, att det hjälpte till.
Mm.
Det som jag, och sen så tog ju den produktionen, massproduktionen tog jag efter 30-talet i Ryssland, så började kefir vara en vanlig, det var ju den man mest konsumerade syrade produkten.
Mm.
Och smetana också, men det var som filmjölk för oss. Eller för den regionen då. Och på 60-talet tror jag kom det till Sverige, så det tog ju ganska fart också i USA och i Europa.
Mm.
Men det som är idag, man gör kefir av dem, eftersom det är en sån här stor industriell process, så använder man pulver.
Mm.
Vilket är inte samma, det är mycket mindre probiotiska stammar eller bakteriestammar i en vanliga kefirgrynen. Så kan man få tag på kefirgrynen så är det mycket bättre att göra egen kefir hemma, för att det blir mycket mer levande.
Just
sen
det.
Är ju ibland är lite mindre förutsägbart också, för att de här kefirgrynen kan, ibland dör de också, och det händer.
Vi fick kefirgryn här, min kollega Mia, men de dog.
Ja, men du ser. Men det är inte ovanligt. Nej. Det är bara att få tag på nya och börja om.
Mm.
Den bakterievärlden är så verkligen ett mysterium. Så ibland förstår man inte vad det beror på, saker och ting.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
En annan sak som du växte upp med är kombucha.
Mm.
Ja. Det tänker man inte att det kommer att man gör kombucha i Kirgizistan.
Nej,
eller hur?
Jag skulle nog säga att jag var ju hipster redan då. Jag åt kimchi och kombucha.
Ja, när du var liten.
Precis.
Ja,
det vill jag berätta också, för att det här kombucha egentligen var ett väldigt vanligt dryck för många familjer i Ryssland och Centralasien.
Mm.
Redan från 70-talet.
Mm.
Och det är ju, det här, vi kallade det för tesvamp. Mm. Och jag, ärligt talat, så kan jag inte dricka kombucha idag. Om det inte smaksatt med andra fermentering. Men jag tycker, det påminner, jag var ju ja, du måste dricka kombucha, det är så bra för din hälsa. Då gjorde man så här, man bara tog liksom, man drack te, man drack inte kaffe. Så hade man lite te kvar i koppen så hällde man i burken.
Oh.
Ja, det var liksom sådana burk som stod hela tiden där. Mm. Och så fick man bara liksom fylla på te, det var inte så att man fick ta hand om den här kulturen på ett särskilt sätt. Men alla hade det här tesvampen och det var ju väldigt läskande på sommaren eftersom vi hade väldigt varmt.
Mm.
Så på så sätt var det bra, men ingen visste att det var ju, eller visste direkt vad det var bra för, men de sa att det kanske är ju bättre än att dricka vanligt vatten och så. När det gäller kimchi är en väldigt spännande historia eftersom vi hade väldigt många koreaner som var bosatta i Centralasien.
Mm.
Som kom dit in på grund av speciell historia med Sovjet.
Mm.
Men då tog de med sig kimchi och de kunde inte laga den koreanska maten som man brukar laga i Korea. Den mångfalden av grönsaker fanns inte.
Nej.
Men det fanns ju salladskål och det fanns chilipeppar och så. Och så gjorde vi, eftersom jag var uppvuxen i ett koreanskt område så, och alla grannar var så nära varandra, så gjorde vi jättestora såna tunnor, kanske så här 200-300 liter med kimchi.
Wow. Wow.
Så vi stod där bara och med de här salladskålen som man delade på mitten och packade in i tunnan. Och så åt man det året runt, ja, hela året, så tog man det här halva salladskålen till lunch och middag, ibland frukost.
Wow.
Så att, men det var inget speciellt då, det kändes bara okej, man måste ju äta grönsaker, det fanns ingenting på vintern, så det var också ett sätt att konservera helt
just
enkelt.
Det var också ett sätt att få i sig grönsaker hela året.
Ja.
Precis. Så Anastasia, vad fermenterar du hemma hos dig och vad har du med dig här som jag ska få smaka på? För allt det här har du gjort själv, eller hur?
Eftersom jag har en fermenteringsbibliotek hemma som jag följer på hela tiden. Men vissa saker dör, som jag säger, och vissa saker överlever. Och det är ju bara, jag försöker experimentera lite. Men här har jag någonting som, jag tycker att trattkantareller är väldigt bra.
Älskar trattkantareller.
Ja, man brukar väl inte laga mycket mat med dem, utan man gör pulver, eller hur?
Man brukar göra trattkantarelltoast, i alla fall där jag kommer från på västkusten.
Vad spännande.
Ja. Jag lägger lite här och smakar då.
Ja, det här är kanske någonting som man kan till och med piffa upp toasten.
Ja, men precis.
Med lite syra, om man tänker så.
Det här är alltså jättefina trattkantareller som jag har framför mig nu. Som jag aldrig smakat på, fermenterade trattkantareller. Det ska bli väldigt spännande. Kan man köpa det här i Sverige, fermenterade trattkantareller?
Jag tror inte det.
Nej, men så man kan plocka själv och hur gör man då? När man
Du plockar trattkantareller, så tar du bort liksom jord och såna här saker som kan skada fermenteringen. Hur var det?
Magiska.
Var det?
Så goda. Det här måste jag lära mig att göra. Fermenterade trattkantareller. Jag ska helt ärligt säga att jag tänkte när du tog fram det, tänkte jag, nej men gud, varför förstör man något så gott som trattkantareller och fermenterar det? Men det här tog ju fram smaken så mycket. Gud vad gott.
Det är ju också en metod som man gör, tror jag, i Ryssland och Östeuropa generellt. Man fermenterar väldigt mycket svamp. För att det är också, det är det man plockar i skogen och då måste man förvara. Man hade inte fryst, torka blev ju inte alltid så, ja, att man kan inte äta det direkt. Så att fermentera svamp är ju någonting som man gör väldigt mycket. Det som är ju också gott med att det finns där svamplagen, fermenterade vatten, kan man också smaksätta olika saker, misosoppor och så.
Jag tänkte det, den här skulle man ju kunna lätt hälla i en soppa, den här lagen, för att få lite spajsa till lite smaken. Ofta så har ju vi svenskar ett rätt smaklöst kök. Och det är ju gott då, när man kan krydda med naturliga råvaror.
Ja, precis. Det som är ju, som du säger, smaken utvecklas ju. Och det är så enkelt att göra. Jag bara lägger svamp i burk. Och jag tar fram saltlag. Så jag brukar ta ungefär 3%, det vill säga 30 gram salt per liter vatten. Det är ungefär 1,5 matsked.
En och en halv matsked salt.
Utan jod.
Ja, på en liter vatten.
Och så lägger jag lite dillkvistar och krondill. Jag brukar ju torka den så det har det året om. Och lite vitlök. Och sen är det klart. Och sen får du stå i rumstemperatur kanske 2 veckor. För mig är det så, jag brukar säga så här, att man behöver inte ställa allt i sitt kylskåp för fermenteringen då, en konserveringsmetod. Men det som kan hända, det kan utvecklas mera syra, det kan ju, fermenteringen kan fortsätta. Det är därför vi ställer det i kylskåp. Men det här har ju stått i rumstemperatur i 2 månader.
Så gott.
Och de är ju trantkantarellerna från Roslagen.
Underbart, så gott.
Vad kul. Jag tänkte, nästa kanske du vill prova eller kan prova är tomatbomber.
Ja, spännande. Ta en liten skeda kan vi lägga på.
Ska vi se.
Vad är tomatbomber för något?
Gud, vet du vad jag... Gud, vad jag... Vi gör så här, du får prova tomatspad.
Tomatspad.
Jag trodde att det fanns en tomat.
Ja, men jag tror att det finns det. Jag tyckte jag såg det underifrån.
Nej, men det är ju en sån här vitlök.
Ja, det är en
vitlök. Och sen så är det, men du får prova
en liten... här har vi en liten tomat.
Men sen får du trycka lite spad. För det tycker jag är det trevligaste med tomat. Vätska.
Vad god den var. Tomaten. Väldigt, också väldigt smakrik såklart, eftersom att den är fermenterad, men så gott. Och här dricker jag nu då fermenterad tomatjuice, kan man kalla det det?
Eller tomatspad som tomaterna förvarats i. Och den här brukar jag göra gazpacho på.
Gud, så gott.
Och det blir ju helt annan dimension av det här kalla soppan då. För att fermentering ger ju väldigt mycket smak.
Men du, hur gör du den här?
Precis samma på samma sätt som trattkantareller.
En och en halv matsked salt, en liter utan jod, en liter vatten. Och så stoppar du i vitlök, tomater.
Tomater, har man
hela grundil. Tomater?
Ja, jag hade ju körsbärstomater. För att de fermenteras igenom ganska lätt. Men jag brukar ju lägga in stora tomater också. Vanliga, kvisttomater funkar jättebra. Jag lägger gärna med kvist. För att kvist ger ju väldigt mycket smak också.
Hur länge har den här stått?
Ja, det här gjorde jag nog i somras. Så det har ju stått i några månader.
I rumstemperatur?
Ja, delvis. Precis på landet. Så där har vi ju ibland varmt, ibland kallt. Ja. Så. Men det är ju, som du ser, det är ingen fara. Det är ju fantastiskt doft och smak och så.
Underbar. Den måste jag också göra och göra en soppa på.
Vad kul. Ja, vad kul att du tyckte om den. Det jag tycker är just tomat är också någonting som är väldigt... Jag har recept i boken när man fyller tomaterna med örter. Och så lägger jag, och så jag får feedback från mina läsare att vissa tycker det är absolut bästa fermenteringen de har gjort. När man gör ett kryss i stora tomater och så fyller man med massa koriander, persilja, dill och vitlök. Och så bara stoppar i burken och saltlag på. Så får det stå precis som jag sa med trattkantareller och tomater. Så bakterierna får göra jobbet helt enkelt åt oss.
Fantastiskt.
Här, nu ska vi se, jag har ju försökt att blanda det här. Jag har gjort en chilisås på paprikor och chili som jag fermenterat också. Oj, förlåt.
Du kan hälla det där i.
Ja, jag tror att du kanske får en på matsked.
Ja, ta en sån här.
Den är lite, kan vara lite stark. Jag gillar ju stark mat, så... och det som är ju... Som jag
det här är som nästan, det är lite, jag ska bara förklara, det är lite som en tjockare dressing eller en tunnare gucka, ska jag säga. För att man ska förstå konsistensen. Vad krämig och god den var. Superstark dock.
Var det? Ja, du behöver dricka lite vatten.
Det bränner i munnen.
Och jag är ändå blandat med lite vanlig... Som jag brukar säga, ketchup.
Men det är gud vad gott.
Och det är också ett sätt, där nu är det bara en del av fermenterat. Jag brukar ha en burk med fermenterat chili och fermenterat paprika. Och sen, om jag vill göra en sån här sås, så steker jag lite lök och med vitlök. Och så mixar jag ju i matberedare med fermenterade chili. Och ibland lägger jag ju, här finns ju lite tomater som är också rostat. Mm. Körsbärstomater som har lagt.
Supergott ju.
Så du får ju bara använda ditt... Jag använder mina fermentering som smaksättning i maten.
Ja, men alltså den här dressingen, eller vad jag ska kalla den, den hade ju passat som handen i handskan i den där tomatsoppan. Ja. Eller gazpachon.
Ja, precis.
Eller hur? Röra ut lite. Ja, så gott. Det.
Hur känns det ju?
Nej, men nu är det borta.
Bättre. Vad bra.
Det är alla härliga bakterier som hjälper till.
Ja, jag förstår just det. Nej, men igår fick jag verkligen, jag åt alldeles för mycket av det här och då kändes det, oj nu brinner det i munnen verkligen. Så där hettan som bevaras också. Jag har ju, jag tror du kanske tidigare provat, det här är kimchi som är ju 2,5 år gammalt.
Nähä.
Mm. Så du får ju, om du vågar får du smaka.
Ja, men vad tänker du när du säger så? Då blir jag jätterädd.
Ja, jag vill bara säga att nu har jag ju ätit av den så mycket. Så den är ju fortfarande krispig och fortfarande väldigt, väldigt god.
Och den är 2,5 år gammal.
Ja. Och jag tycker att smakerna ju sitter väldigt, väldigt fint.
Mm. Mm.
Det blir väldigt härlig syra också.
Mm. Och den... Supergott. Konstigt för mig att äta det här klockan 9 på morgonen.
Ja, vi står väldigt mycket.
Det här är så långt ifrån, jag brukar inte ens äta frukost, men det här är så långt ifrån den frukosten jag brukar äta om jag äter frukost. Men väldigt, väldigt god. 2,5 år gammal.
Mm. Mm.
Wow.
Sen tänkte jag...
Vad är det här bara innan jag...
Ja, du får ju ta en det är ju torkat kimchi.
Är det torkad kim? Det här är alltså en liten burk med torkade små skivor i. Och det är torkad kimchi. Mm.
Och det gjorde jag på lila salladskål. Så det är därför det är lila i smaken.
Mm.
Men jag tycker det är ju fantastiskt bra att jag brukar göra kimchi-salt på den.
Så men du, det här är ju inte, det är väldigt vackert för att det är helt lila.
Mm.
Och väldigt gott och krispigt. Det här skulle man ju kunna lägga på vilken maträtt som helst. För att dels presentera den mer vackert och också ge en liten smak. Ja, och näring, ja, absolut. Näring också.
För att torka det under 40 grader så är det ju, bevarar det ju probiotika, överlever. Det kan överleva frysning och torkning.
Berätta, hur gör du den här när du torkar?
Och då gör jag som vi gjorde med koreanerna i Centralasien, så tar jag bara en, jag skär salladskål på hälften. Så jag lägger de här halvorna så att säga med kryddor och salt. Och sen så som vanlig kimchi jag gör på samma sätt. Där är ju skillnaden när man lägger i saltlag, där har du inget syre för att det är vatten. Men om du behöver packa in grönsakerna, så se till att packa ordentligt så du inte har några luftbubblor. Och för att det är det som skadar fermenteringen. Jag brukar säga så här på mina kurser, om ni vill ta med en sak från kursen, då tänk på att det inte ska vara några luftbubblor.
Mm.
För att det är anaerob fermentering. Men, och så får det stå. Det här kanske var en vecka gammal, det här kimchi. Som stod bara på köksbänken.
Mm.
Så tog jag loss de här bladen, torkade i ugnen. Kanske 24 timmar på 40 grader. Och sen blev det sådana här fina blad. Det blev otroligt fina blad. Nu har det ju brytit isär dem. Men jag brukar ju, som du säger, det är ju väldigt fin...
presentation av
presentation, mat. Precis.
Mm. Verkligen så vacker färg.
Mm.
Supergott.
Vad bra, tack. Men nu ska vi se.
Jag har två saker kvar här.
Ja, men jag tror inte du behöver, du kan bara dofta på det här. Mm. Det vill jag också visa att man kan göra.
Vad är det här då?
Det här är olika örter. Och ibland köper man, eller odlar man örter själv. Som alltså vitlök. Eller jag menar
dill. Det luktar dill. Väldigt mycket vitlök. Är det det här i?
Det är också vitlök, men det är också mycket dill och persilja.
Jag älskar dill och persilja.
Så jag brukar ju bara hacka de här örterna och lägga med salt och vitlök. Då lägger jag lite mer salt. Det kan vara lite, ja, kanske, om man kan smaka sig fram så ska det smaka lite mer salt än vanligt. Så packar jag i burken och så får det stå hemma. Och så använder jag soppor och grytor och så. Så det är ett alternativ till frysning.
När du säger att du har salt utan jod, är det det som man fermenterar i? Finns det någon anledning? För det kommer säkert komma någon fråga på. Finns det någon anledning att man inte har jod?
Ja, man brukar säga att jod hämmar fermenteringsprocessen. Bakterierna gillar inte jod. Så gör man surdegsbröd så använd salt utan jod också. Men jag har ju fermenterat med jod också, men jag brukar säga att salt utan jod är det bästa. Sen, vissa säger att du måste använda havssalt, är ju bäst. Men havssalt innehåller ju naturlig jod. Så man det kanske inte är de här mängderna som är skadliga.
Just det.
Vill man se till att hela processen går rätt till, så är det bättre att använda salt utan jod. Och sen sista, det tycker jag själv är väldigt spännande, för det här är mina barndomsminnen, och det här kanske ser, lite konstigt för dig.
Det ser ut som en yoghurt med massa saker i, massa grejer som något barn har stoppat i ens frukostyoghurt.
Ja, nej, men du får smaka så får vi se vad du tycker. Det är ju precis.
Ska jag liksom ta?
Ja, du kan ta bara och sen så, precis. Den här saken är ju egentligen.
Vill du smaka? Maria här står min kollega bredvid och tittar lite rent.
Ja.
Ska vi se. Oj. Jag gör så här. Det är ju lite läskigt att smaka på saker man inte.
Man inte vet vad det är. Jag har inte berättat än.
Nej. Vad len smak det var.
Men känner du någon slags annan typ av kanske smak än vanlig yoghurt?
Det känns lite som grädde blandat med yoghurt.
Ja,
grädde blandat med yoghurt känns det som. Väldigt gott. Som en efterrätt tycker jag.
Ja, och det är lite mer sötare. För att den är gjort på bakad mjölk.
Bakad mjölk? Hur bakar man mjölk?
Ja, men du stoppar mjölken i ugnen i en liten skål, så bakar du. Så de här grejerna på ytan, det är mjölkskinn som bildats. Och det är
inte grönsaker alltså?
Nej, det är inte grönsaker. Så det är ju, hoppas att du är tål laktos.
Ja, det gör
jag. Ja, vad bra. Det är inte sagt för i början. Men det är ju väldigt, i Östeuropa också så brukade man baka mjölk eftersom man hade typer värmesystem hemma. Så man kunde stoppa en sån här skål med mjölk och då förvarades det bättre. Men också att laktosmjölken börjar bli karamelliserad. Så det är därför man får det här smaken, lite mer karamelliserade tonar. Och sen brukar man ju ta skinn, för att skinn bildas på mjölken. Så den blir också väldigt god. Så brukar man lägga det på lager och göra och blanda med russin och honung och grädde. Så det brukar vara en sån här efterrätt.
Låter supergott ju.
Ja, det är väldigt gott och gammal rysk recept som man inte har gjort mycket av nu. Men jag tycker att det här är ju också ett härligt sätt att göra yoghurt på. Om du bakar mjölk och vill ha lite karamelliserade toner i din yoghurt, så är det kul att prova.
Supergott.
Det kallas för varnets eller rajenka på ryska, att man gör det på bakad mjölk.
Du, Anastasia, jag är så glad att du kom hit och berättade om allt det här spännande. Och jag kan verkligen rekommendera de som vill veta mer att köpa boken Blåbär, grön mat, orange vin. Var hittar man den någonstans?
Ja, i alla nätbokhandlar.
Tack så jättemycket.
Tack, vad kul att ha varit här.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase, och i detta avsnitt även med Anastasia Lundqvist. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack, hej!
Thank you. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.